Ibland så får jag frågan: du som är pastor, tvivlar du aldrig? Och då brukar jag svara: jo, jag tvivlar minst 2,5 gånger i veckan genomsnitt. Alla vi som sitter här i kyrkan har det gemensamt att vi vet vad det är att tvivla. En del av oss har genomgått kanske långa perioder av svåra tvivel. Andra tvivlar mer sporadiskt. En del av oss här idag kanske brottas just nu med svåra tvivel. Andra kommer i framtiden att få göra det, kanske redan imorgon. På grund av olika livsomständigheter så kastas du in i oväntade tvivel som du aldrig trodde du skulle hamna i. Samtidigt som det är sant att alla vi vet vad det är att tvivla, är det också sant att vi alla vet vad det är att tro. Och just nu utövar tro i någon form. Du kom in, du satte dig i en av bänkarna här. Och du sitter där i tron på att den även ska hålla din vikt. Annars hade du väl aldrig satt dig. Men du trodde att bänken skulle hålla. Ingen kan tvivla på allt. Man kan faktiskt inte tvivla på något utan att samtidigt tro på någonting annat. Tvivel är ett problem för alla människor, oavsett livsåskådning. Även ateister tvivlar och tror. En välkänd ateist och filosof tillfrågades under en måltid av hans beundrare om han aldrig tvivlade på sin ateism. Och till frågeställaren stora förvåning så svarade han: jag ifrågasätter hela tiden sanningen i min ateism. Den kände författaren C.S. Lewis säger om sin tid som ateist att det fanns dagar och stunder när den kristna tron framstod för mig som skrämmande sannolik. Och det var ju besvärande för honom. Jag håller just på och läser boken Illusionen om Gud, skriven av vår tids mest aggressiva och högljudda ateist, engelsmannen Richard Dawkins. Och hans propagandistiska tonfall gör att jag nästan får en känsla av att han hela tiden försöker överbevisa sig själv om att inga tvivel i ateismens anspråk är möjliga. Det är helt vattentätt. Tvivel är inte detsamma som otro. Tvivel rör sig mellan de här ytterligheterna, tro och otro. Rör sig på den skalan hela tiden utan att riktigt med säkerhet kunna sätta ner foten vare sig i otro eller tro. Tvivlets emotionella kännetecken är vankelmod, osäkerhet, oro, förvirring. Vi tvivlar inte för att vi är helt okunniga om något, utan vi tvivlar därför att vi inte är helt säkra på något dera. Ett franskt ordspråk lyder: den som ingenting vet tvivlar inte på något. Men motiven till våra tvivel kan vara väldigt skiftande. Och jag har 5 kategorier tvivlare som har försökt beskriva. De kan naturligtvis inte så lätt beskrivas, men jag gör ett försök. Om du är för det första en bekvämlighetstvivlare, så betyder det att du framhärdar i dina tvivel därför att det är mest bekvämt att få göra det. Du har nämligen insett att om du skulle bejaka evangeliet om Jesus Kristus, skulle du behöva ändra på en del saker i ditt liv om du skulle följa honom. Och det känns lite besvärande. Du kanske till och med skulle förlora i popularitet hos dina vänner. Vad skulle kompisarna säga? Och vad ska släkten och familjen säga? Om du är en bekvämlighetstvivlare så framhåller du dina tvivel för att skydda dig mot en obekväm tro. En tro som har anspråk på dig. Och du älskar ditt nuvarande liv och dina vänner mer än att bli en Jesu lärjunge. Och du gömmer dig bakom dina tvivel och du vill egentligen inte bemöda dig om att finna några svar. Det är enklast att få tvivla vidare. Så finns det den fördomsfulla tvivlaren. Om det är en fördomsfull tvivlare så tvivlar du på den kristna tron helt i onödan. Därför att du har en felaktig och fördomsfull uppfattning om vad den kristna tron egentligen innebär. Du kanske tänker att man för att bli troende måste avsäga sig allt förståndsmässigt tänkande. Och när man går in i kyrkan så måste man lägga hjärnan på hatthyllan. För det som händer i en gudstjänst har ändå ingenting med mitt förstånd att göra. Och du menar kanske dessutom att du står på vetenskaplig grund när du betvivlar den kristna tron. Och du glömmer då lätt att allt vetenskapligt arbete och teoribyggande utgår från vissa antaganden som i sig själva är en form av tro faktiskt. Bibeln vet ingenting om någon boskillnad mellan tro och vetande. Enligt den bibliska världsuppfattningen så sysslar vi lika mycket med Gud när vi studerar astronomi, kemi eller cellbiologi som när vi studerar Bibeln eller teologi. För Gud är källan bakom både skapelsen i den värld vi lever och bakom Bibelns uppenbarelse. Och det främsta budet säger ju bland annat: du ska älska Herren din Gud av hela ditt förstånd. Och hur skulle jag kunna göra det om det vore en reell konflikt mellan tro och vetande eller tro och tänkande? Då skulle aldrig det budet kunna åtlydas. Men det förhåller sig egentligen tvärtom. Den gudstroende människan vet inte bara att hon kan tänka, eller varför hon kan tänka, rättare sagt, utan hon vet också varför hon bör tänka. Nämligen därför att Gud har skapat henne med ett förstånd till en tänkande varelse. Och att detta är en del av hennes likhet med Gud. En kristen människa som föraktar tänkandet föraktar därmed sin likhet med Gud. För Gud är en tänkande Gud. Och det står om honom att genom vishet har Herren lagt jordens grund. Himlen har han berett med förstånd. Den kristna tron innebär inte en flykt från verkligheten, utan en medveten och i bästa fall en genomtänkt anpassning till verkligheten. Hela den kristna trons grundval är förankrad i den historiska verkligheten om Jesu Kristi uppståndelse från de döda i vår egen mänskliga historia. Det ligger en stencil där ute där jag har tecknat ner några faktorer som bestyrker verkligheten i Jesu uppståndelse som du kan ta om du vill. Så den fördomsfulla tvivlaren tror felaktigt att kunskap och tro inte går att förena. Den tredje kategorin, den känslomässige tvivlaren. Det kan till exempel förhålla sig så här, att man projicerar sin egen erfarenhet av dåliga föräldragenerationer eller föräldrarelationer på sin föreställning om Gud, sin gudsbild. Om man till exempel som barn har utsatts för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld, så kan det vara svårt att ta till sig tron på att man som människa och individ är föremål för Guds kärlek. Och likaså i krislägen i livet. När någon nära anhörig har avlidit och du har drabbats av sorg. Eller när man har genomgått en skilsmässa, förlorat sitt jobb eller när ens bästa vänner har svikit. Då är det svårt att tro på Guds omsorg. Då kan det vara svårt att tro att Gud bryr sig om mig. Tvivel på känslomässig grund infinner sig också lätt när man betänker den kristna kyrkans illdåd genom historien. Eller när någon känd andlig ledare plötsligt lånar sig till omoraliska handlingar och beteende. Man kanske vill tro, men känslorna hänger inte riktigt med. Det har hänt saker och ting som gör att jag har svårt att ge känslomässigt bifall till min tro. Den fjärde kategorin, snobbtvivlaren. Här handlar det om människor som framhåller sina tvivel i försöken att framstå som djupt tänkande och intellektuella personer. Om du är en sån tvivlare så vårdar du dina tvivel ömt i hopp om att de ska ge dig en viss status. Du är minsann inte någon lätt manipulerad typ. Du är objektiv, du är skarpsinnig, du är kritisk till skillnad från alla de där troende. Men ditt djupaste motiv till de tvivel du håller dig med kan faktiskt vara en stolthet som yttrar sig i ett slags intellektuellt snobberi. I så fall har du ingen äkta önskan att bli hjälpt ur dina påstådda tvivel. För det femte, den ärlige tvivlaren. Här handlar det om en människa som egentligen skulle vilja tro, men som ständigt störs av sina tvivel och kastas mellan de här två polerna av otro och tro och inte vet var man ska sätta ner foten. Om du är en sån tvivlare så upplever du hur du liksom slits mellan två val. Din håg är delad liksom. Och ofta anklagar en sådan tvivlare sig själv för sina tvivel och känner skuldkänslor för att du inte riktigt kan tro lika självklart som du föreställer dig att andra människor tror. Och du uppfattar dina tvivel som farliga och otillåtna. Och du tror att Gud ogillar dig på grund av att du tänker som du gör. Därför väljer du ofta att hemlighålla dina tvivel och försöker hålla den goda minen uppe. Men det blir en hycklande tro som så småningom kan leda till ett självförakt. Och kanske till slut du sparkar ut den lilla tro som du hade för att slippa hela den förljugna livssituationen. På så sätt tror jag många har lämnat den kristna tron egentligen helt onödan. Det farliga är nämligen inte att tvivla. Det farliga är att aldrig få tala om sina tvivel. Och det är en missuppfattning att sann tro skulle vara fri från tvivel. Tvivlen är inte en konsekvens av tron, utan av det förhållande att vi som tänkande och kännande varelser har att framleva våra liv i en värld som är så full av tvetydigheter och motsägelser. Samtidigt som lärkorna sjunger över sommarängen vårdas cancersjuka barn på Östra sjukhuset. I samma värld där orkidéer blommar hotar tusentals lömska landminor att lemlästa människors barn. Och det händer. I samma värld där människor dansar och sjunger och gläder sig döljer sig avundsjuka, hat och förtal. Och som inte sällan tar sig uttryck i mobbning, utfrysning och till och med fysiskt våld. Både på skolgårdar och i vuxna människors lunchrum. I samma värld där konsertsalar och museer är fyllda av yppersta skönhet som ett resultat av mänskligt konstnärligt skapande. I samma värld finns också tortyrkammare, kvinnomisshandel, pedofili och HIV-virus. I samma värld där en enskild professionell idrottsutövning kan inbringa 100 miljoner kronor på ett år. I samma värld bor tusentals hemlösa föräldralösa barn i avloppstunnlar under gatorna i många av världens storstäder. Samtidigt som det sköna finns där så är spåren liksom spåren av Guds härlighet, så finns där också det fula, det onda, det destruktiva. Och det är svårt att tro. Verkligheten, hela historien har liksom två ansikten. Och det är liksom upplagt för tvivel. Det är mitt i en sån värld som vår tro är avsedd att levas ut. Det är mitt i en värld som samtidigt är så full av både skönhet och trasighet, godhet och ondska, som den kristna tro proklameras och demonstreras och praktiseras. I en sån värld är det ofrånkomligt att inte tvivla. Men det farliga med tvivlen är inte att de finns där, utan att vi försöker förneka att de finns där. Om vi däremot tar våra tvivel på allvar, så visar vi att faktiskt tar vår tro på allvar. Vår tro är så viktig för oss att vi vill jobba fram vettiga, förnuftiga svar på våra tvivel. Och det går att göra det. Det finns inga tvivel historiskt sett som du efter 2000 år av kristen tro skulle kunna komma på, som plötsligt skulle kunna kullkasta hela den kristna tron. Det finns inga nya tvivel. Du skulle bli förvånad om du finge veta att dina tvivel också bärs av alla andra i olika tappningar. Men de finns där. Och om den kristna tron är sann, så tål den också att prövas av dina tvivel. Mycket väl. Om våra tvivel tas fram i ljuset och liksom granskas, så kan de aktivt göra att vi söker svar. Vi nöjer oss inte med helt obesvarade frågor. Vi förtränger inte våra tvivel. Vi är inte rädda för dem. Vi tar fram dem därför att vi är rädda om vår tro. Och det här kan leda till en fördjupning och en utveckling av din tro. Os Guinness, som har skrivit en förträfflig bok som heter Tro. Tvivel heter den. Trons andra dimension. Han säger att tvivlet är som en sparringpartner som håller tron i form. Den hjälper oss att rensa bort okunnighet och missförstånd och att vaska fram det som är äkta i tron. Tvivel är de myror i byxorna som sätter tron i rörelse. Så var inte rädd, men försök bli av med myrorna. Till tröst för dig som besväras av tvivel idag kan jag säga att Bibeln inte alls är rädd att släppa fram tvivlarna på Bibelns sidor. Till och med trons hjältar tvivlade ibland. Abraham, trons fader, som i tro lämnade sitt hemland och gick långt bort. Men när han kom ner till Egypten så litade han inte riktigt på Gud, utan ljög om att hans hustru egentligen bara var hans syster. Kristendomen började till exempel Johannes Döparen. Tvivlade på att Jesus verkligen var den som han hade predikat om. Och det var inte så konstigt. Han satt i fängelse. Ingenting stämde. Kristendomen började faktiskt med en skara tvivlare. Inte med några förnuftsföraktande fanatiker som hade manipulerats att tro på vidskepelse. Jesus är en tvivlares vän. Annars skulle inte lärjungarna ha haft en chans. Och när han efter en natts bön valde sina 12 apostlar, så visste han att de alla skulle komma att tvivla. Och att de den sista natten tillsammans alla skulle överge honom och springa som skrämda får efter Olivbergets sluttningar. Ingen av dem höll fast i tron. Egentligen så står vi i stor tacksamhetsskuld till särskilt en av dem, som på grund av sina tvivel kallas Thomas, tvivlaren. För inte bara därför att han genom sina uttalade tvivel låter oss känna igen oss själva i honom, utan också därför att hans rättframma tvivelsfrågor ledde fram till några av Bibelns mest grundläggande, att några av Bibelns mest grundläggande sanningar blev formulerade och uttryckta. Så detta ska du få se. Thomas var någonting av en skeptiker. Han var lite negativ och pessimistisk till sin natur kanske. Men han älskade Jesus. Och han var inte feg. Det kan man inte säga om honom. Hans tvivel hade inga bakomliggande snobbmotiv. Han var genomärlig i sina tvivel. Han ville verkligen tro. Och vid ett tillfälle hade Jesus med sina lärjungar varit i Jerusalem. Och en diskussion hade uppstått med judarna. Där Jesus så småningom säger att han är ett med fadern. Och de tolkar det som hädelse och tar upp stenar för att döda honom. Men Jesus och hans lärjungar drar sig tillbaka på andra sidan Jordan. Senare så säger ändå Jesus, jag vill gå tillbaka till Jerusalem och till Judén. Men lärjungarna försöker hindra honom med orden, rabbi, nyss försökte judarna döda dig. Och nu vill du gå tillbaka dit. Ja, han framhärdade och han sa, låt oss gå. Det är då som Thomas trädde fram och yttrar de uppgivna men ändå så respektingivande orden. Han säger, okej, låt oss gå med honom och dö med honom. Han trodde inte. Alltså att det skulle gå det som Jesus hade sagt. Thomas hade givit upp allt. Allt var liksom meningslöst. Skulle Jesus gå och dö, då var ju allt förlorat. Men istället för att tänka så här, okej, spelet är förlorat, så nu gäller det att rädda sitt eget skinn i alla fall och lämna den där envise Jesus åt hans eget öde. Men istället visar sig Thomas beredd att dö med Jesus, så trodde han att det skulle behöva gå. Han var hellre död med Jesus än levde vidare utan Jesus. Sista kvällen fortsatte Jesus att undervisa lärjungarna med trösterika ord i sitt avskedstal. Och han säger bland annat den kvällen, känn ingen oro. Tro på Gud. Tro också på mig. Vägen dit jag går, den vet ni ju. Och då avbryter Thomas honom plötsligt och ger uttryck för sina tvivel. Och för sin oro. Och säger, Herre, vi vet inte vart du går. Hur ska vi veta vägen? Lägg märke till hur den tvivlande Thomas orosfyllda fråga den här kvällen gav upphov till en av Nya Testamentets starkaste och innehållsrikaste verser. Jesus tittade inte irriterat på lärjungen som avbröt honom. Han förebrådde inte hans klumpiga inhopp. Tvärtom. Han ser på honom vädjande och han svarar honom med de fantastiska orden. Thomas, jag är vägen. Jag är sanningen. Jag är livet. Det är genom mig som man kommer till Fadern. Och bara genom mig. Samma natt kom den plötsliga skilsmässan. Jesus fängslas i Getsemane och förs bort. Och lärjungarna flyr från platsen. Inte full av tro, utan full av tvivel. Och nästa dag får de höra att han har blivit upphängd på ett kors. Och är död nu. Och varken Thomas eller Petrus höga bekännelser visade sig hålla med det verkligen gällde. Istället satt de nu chockerade. Hela lärjungaskaran gömda innanför reglade dörrar. De inte bara tvivlade, de förtvivlade. Allt de hade trott på och hoppats på hade gått i kras. Ingenting fanns kvar. Deras tro låg där i smulor. Men den tredje dagens morgon kom några kvinnor hastande. Bort från graven, utifrån graven. Mycket uppjagade och rapporterade. Att de hade varit där. Graven var tom och några änglar hade sagt att han är uppstånden. Men ingen av lärjungarna trodde på kvinnornas rapport. Kvinnor trodde man nämligen inte alls på den tiden. Tvivlen härskade fortfarande. Men när den tredje dagen gått mot sitt slut och kvällen kom och de satt där i rummet, så står Jesus plötsligt mitt ibland dem och hälsar dem frid åt er alla. Han visste om deras chocktillstånd och deras rädsla och deras tvivel. De såg, de blev rädda, de trodde det var en ande. Då säger Jesus, varför är ni så skrämda? Varför fylls ni av tvivel? Och så erbjuder han dem en fysisk bekräftelse på att det verkligen är han. Kolla här, titta på mina händer där sårmärkena var färska. Titta på sidan, titta på mina fötter. Det är jag och ingen annan. Kom fram och känn på mig, se mig. Jag är inte en ande. Jag har kött och blod. Och jag är Jesus, den ni ser. Han erbjöd dem också alltså en fysisk bekräftelse för deras tro. Ett ganska häftigt bevis skulle man kunna tycka, va? Men det finns någonting ännu häftigare som jag ska avsluta den här lilla predikan med. De blev så fulla av glädje och av förvåning att de inte kunde ta till sig tron på att det var sant. Det här var helt enkelt för underbart för att kunna vara sant. Känner du igen dig? Ibland kan vi faktiskt tvivla därför att frälsningen och himmelska hemmet, det låter för fantastiskt för att kunna vara sant. Och så tvivlar vi på grund av det. Men Jesus förebrådde dem inte, utan frågade, har ni någonting att äta? Och de bar fram till honom en bit stekt fisk som var kvar. Och i deras ögon så tar han fisken och äter den och lägger tillbaka de överblivna benresterna på fatet och säger, titta, en ande äter inte. Alltså är jag uppstånden. Och min uppståndelse är en verklighet. Och glädjen visste nu sig inga gränser i det lilla rummet där lärjungarna befann sig. Men Thomas var inte där. Han missade detta tillfälle. Han missade den här fantastiska kvällen. Och när han senare kommer tillbaka så rusar de alla upp och fram till honom i törren och sa, de satt inte bekvämt som ni gör med ena benet över andra och sa, Herren har varit här. De är fulla av entusiasm. Herren har varit här. Vi har sett honom. Vi har sett honom. Och deras ögon lyste. Och deras ögonvittnesskildringar borde naturligtvis ha varit övertygande nog för den tvivlande Thomas. Men inte ens fatet med de överblivna fiskbenen kunde övertyga honom. Kan du tänka dig? 10 personer som man kände mycket väl efter 3 års vandringar tillsammans. Och som alla säger samma sak. Räckte inte för att Thomas skulle tro. Han höll fast i sina tvivel. Likadana kan du och jag också vara. Om jag inte får se spikhålen i hans händer och sticka fingret i dem, känna det är verkligt. Om jag inte får sticka handen i såret i hans sida, så tror jag inte. Det verkar envist. Han ville ha synliga, påtagliga bevis, annars tänkte han inte tro. Jag har en god vän som hela tiden säger, om jag bara fick se en ängel så skulle jag tro. Men jag har inte fått se någon ängel, alltså tror jag inte. Andra säger, om bara jag fick se ett under, ett tecken, skulle jag tro. Men Bibeln är full av tecken och under och lika full av människor som trots det inte ville tro. Det handlar inte så mycket om alltid vad vi ser, utan om beredskapen och viljan och det moraliska erkännandet. Så om inte han ställer upp på mina villkor och samarbetar med mina beställningar på under, så är han inte värd min tro. Alltså är det enda rätta sättet att fortsätta att tvivla. Så resonerar många. Visst fanns det tillräcklig grund för Thomas att tro. Men kanske var det så här. Jag har tänkt så här. Kanske var det så här att för Thomas var rapporten om Jesu uppståndelse så helt underbar att han inte vågade hänge sig åt glädjen av rädsla för att bli besviken ännu en gång, som den där kvällen i Getsemane. Tvivlet kanske var hans sätt att skydda sig mot ännu en omgång avgrusade förhoppningar. Så kan det vara. Man vågar liksom inte ta steget. Tänk om jag blir besviken. En hel vecka gick han där. Och ovissheten malde inom honom. Han kunde se de andra lärjungarnas glädje. Men själv vågade han inte dela den. Han var ensam med sina tvivel. Och han tyckte att alla de andra hade så lätt att tro. Har du känt det så någon gång? En vecka hade gått. Och de åter var samlade bakom reglade dörrar. Och nu var Thomas med. Så kommer Jesus plötsligt igen. Och står mitt ibland dem med hälsningsorden. Frid åt er alla. Inklusive Thomas alltså. Och Thomas var den som stirrade mest på Jesus gestalten. Och i nästa ögonblick så får han höra hur mästaren riktar sig med ord särskilt till honom. Men inte med några förebrående ord för hans tvivlande hållning. Jesus visste redan allt, precis som han gör med dig. Han vet alla dina tvivel och han är inte förskräckt. Han visste hur Thomas kämpade med sina tvivel. Och vilken bekräftelse han hade begärt för att tro. Men framför allt visste Jesus att Thomas tvivel var ärliga. De var ärliga. Det var inga snobbtvivel. Han ville tro. Men han vågade inte riktigt hänge sig. Och så får han höra Jesus säga. Thomas, kom hit. Räck fram ditt finger. Känn här, här är mina händer. Och varsågod, räck din hand, stick den här i min sida så känner du det färska sårmärket. Tvivla inte, Thomas, utan tro. Men Thomas rusar inte fram för att med sina fingrar genomföra denna granskning av Jesu kropp. Den sortens bevis tedde sig nu fullständigt överflödiga. Och så kommer dina tvivel också att göra i mötet med Jesus. Bara det att Jesus på det sättet visade att han brydde sig om Thomas och Thomas tvivel. Trots att han hade haft det så svårt att tro. Och när Jesus bara yttrade dessa ord så var det bevis nog för Thomas. Thomas hade i sina tankar den veckan bollat med två alternativ. Antingen var Jesus fortfarande död. Och därför inget mer än en vanlig människa. Kanske en profet. Eller också var han, som lärjungarna påstod, uppstånden. Och i så fall verkligen den levande Gudens son. Jag själv Gud. Och nu fanns det bara en enda tänkbar reaktion hos Thomas. Så i en form av tillbedjan ger han ord till en Jesus bekännelse som saknar motstycke. I alla de fyra evangelierna. Han utbrister. Min Herre. Min Gud. Framför Jesus. En veckas plågsamma tvivel. Hade plötsligt förbytts. I den högsta formen. Av tillbedjan. Och Jesus godtar. Hans erkännande. Han korrigerar inte Thomas. Och säger. Ja. Inte riktigt så. Hög bekännelse kan du ge mig. Han godtar den höga bekännelsen. Och därmed säger han också någonting som faktiskt gäller oss här idag. Han säger, Thomas, du tror därför att du har sett mig. Och så säger han om oss här idag. Och alla människor sedan dess som tror på honom. Saliga är de som tror fast de inte har sett. För kommande generationer skulle inte ha samma möjlighet att testa såren och se hans kropp. Jesus skulle snart inom bara 40 dagar liksom vara försvunnen. Och vår tro på honom skulle inte kunna vara grundad på att ha sett honom. Utan ändå finna att han är värd vårt förtroende. Jesus menar alltså att det går att ha en sann, verklighetsförankrad tro på honom utan att ha sett honom. Därmed menar Jesus inte att trons värde ligger i brist på bevis. Men Thomas tro hade ju varit befogad även om man inte hade sett Jesus. Därför att det faktiskt var sant att Jesus hade uppstått, om han hade visat sig för Thomas eller inte. Och Jesus gratulerar alltså oss här idag som kan tro fastän vi inte har sett. Det ligger en särskild sällhet i detta. Han kallar oss saliga, inte för att vår tro är så särskilt stark eller stor, utan därför att vi tror på någonting som är hållbart och sant och inte leder oss fel i livet. Det är snart slut, ser jag. Bibeln håller inte alls med påståendet var och en blir salig på sin tro. Det är för Bibeln är intresserad av sanningsfrågan. Och ni har hört den här liknelsen förut. Min fru är klok, jag är oklok när det gäller isar. Och när isen hade lagt sig här första omgången i år så ville jag gå ut och prova på Delsjön. Den håller, min tro var stark. Jag är inte så dum så jag går på djup direkt. Solveig står på stranden och säger, nej, var inte dum, du bara blir blöt. Jag prövar, krasch. Min tro var stark, men det jag trodde på var för svagt, det höll inte. Däremot så kan bilar åka omkring ute på en meter tjock is om en fru kan med viss nervositet kanske våga sig ut på den tjocka isen. Svag tro, men det hon tror på befinner hon är mycket hållbart och starkt. Så, det handlar inte om att bli lycklig i första hand på sin tro. Det handlar om tron är rätt relaterad till sanningen. Det är trons objekt som måste vara stark, inte trons subjektiva styrka. Kanske du är en av dem som anklagar dig här idag för att du har så många tvivel. Då ska du veta att Jesus är en tvivlares vän. Och tänk om det är sant att dina tvivel inte är så befogade som du hittills har trott. Tänk om det dessutom är sant att han som dina tvivel ytterst sett ändå gäller, Gud själv och hans existens, faktiskt är en Gud som älskar dig högt mitt i dina tvivel. Hur kan du veta det? Jo, precis genom den insikten, och det här är viktigt, den insikten som drabbade Thomas när han mötte den levande Jesus, det var de sårmärkta händerna. Det var de sårmärkta fötterna som talade sitt mäktiga språk. Hans sår kan väcka ditt hjärta till tro på en Gud som älskar dig. Han bemöter dig inte med fördömande. Han bemöter dig med barmhärtighet. Och det står i Nya testamentet att Guds församling ska vara barmhärtig mot dem som tvivlar. Han vet att du och jag lever i en värld som är så full av frågetecken. Han förväntar sig inte att vi ska förstå allt. Men han vädjar till dig om en sak. Han säger, ha förtroende för mig. Tro på mig. Följ mig. Mitt i en värld som ser ut som den gör. De såren, det lidandet, den döden var för din skull. Och när du upplever kärleken som Thomas en gång, då smälter dina tvivel och börjar förbyta sin sällsam tacksamhet. Thomas, du tror därför att du har sett. Ingen av oss här idag tror därför att vi har sett. Och Jesus säger, saliga är ni. Och Petrus förundrade sig och de kristna till vilka han skrev i sitt första brev. Och jag slutar med den versen. Han säger, honom älskar ni. Fastän ni inte har sett honom. Och fastän ni ännu inte ser honom, så tror ni på honom. Och jublar över honom med en himmelsk, obeskrivlig glädje. Tänk att få ha det så. Vilken dyrbar skatt. Låt oss bedja. Tack käre gode Gud för att du sände din son hit för att visa oss att våra tvivel är mindre befogade än vi kanske tror många gånger. Och vi ber nu för dem ibland oss. Och det är ingen som är helt utan tvivel. Men vi ber dem som särskilt är tyngda av detta. Och som likt Thomas söker svar som ger den slutliga känslan av övertygelse. Och då vet jag inget bättre än att be för de människorna och den människan, den mannen och kvinnan just nu som har varit med och lyssnat och brottats, att hon och han får möta dig. För när vi möter dig, då smälter frågorna inför insikten om din storhet och din kärlek. Så låt under nattvardsstunden nu några, ja kanske många, få möta dig. Värm och smält deras hjärtan genom den helige ande. Och låt dem, om också första gången i sina liv, få säga: Jesus, jag tror på dig. Jag tror på dig. Amen.